Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbana zidna ilman, allahumma anfa'na bima allamtana ya rabbal alamin. Jag tänkte idag läsa några utvalda hadither från Targhib och Tarhib. Vi tänkte också nämna lite etik gällande hur man ska läsa Koranen. Och vi tänkte avsluta med att läsa några athar från Salaf, berättelse från Salaf om hur man ska läsa Koranen, eller hur de brukade läsa Koranen. Inshallah. Men vi kan börja med att nämna lite kortfattat, lite etik och beteende som man ska ha när man läser Koranen. Och det här är taget från Imam Nawawi. Han har en bok som heter Tibyan, där han talar om hur man ska vara när man läser Koranen och när man kan Koranen. Och det finns även andra böcker som talar om detta. Och han nämner bland annat att man ska vara uppriktig. Man ska ha ikhlas. När man läser Koranen så ska man läsa den för Allahs skull. Och inte för att visa upp sig. Eller hur? Är det någon som kan ett bevis på det? Just gällande Koranen. De första tre som kastas i elden på domedagen. En av dem är en person som läste Koranen och lärde ut den med avsikten av att folk ska kalla honom för Qari. En person som läser fint. Och det gjorde de. Så uppriktighet är viktigt. Och att ta'addub ma'al Qur'an. Att man också respekterar Koranen, alltså boken. Det är ingen bok som man lägger på opassande ställen, man tar inte in den på toaletten och så vidare, utan när man ska respektera den. Och att man också tänker att det är Allahs tal som man läser. Man tänker att det är Allahs tal som man läser. Och att man tänker på att Allah Ta'ala ser när man läser. En annan sak som Nawawi nämner är att när man börjar att recitera Koranen, så ska man inte börja mitt i en mening. Ni vet, Koranen är delat i olika ahzab, ajza, delar. Och ibland så kan det hända att en hizb eller en juz börjar i mitten av ett sammanhang. Och då så säger han att man ska inte börja där, utan man ska börja i början av en mening, alltså. Så att det hänger ihop. Och samma sak när man avslutar. Du ska inte sluta mitt i en mening och stänga Koranen. Eller mitt en aya och sen så ayan efter förklarar ayan före. Du kan inte säga wailun lil musallin och sen sluta läsa. Eller hur? Men du måste fortsätta. Komplettera meningen, för annars har du nästan förvrängt betydelsen. Och samma sak, är det också rekommenderat när man börjar läsa Koranen att man söker skydd hos Allah från shaitan. Man söker skydd hos Allah från shaitan. Och att man läser aya aya. Man stannar vid varje vers. Som profeten alaihissalam gjorde. Att han stannade vid varje vers. De beskrev hur profeten alaihissalam läste, så sa de att han läste Alhamdulillahi rabbil alamin och stannade. Ar-Rahmanir-Rahim och stannade en liten stund. Och om ni vet, om ni har hört de som reciterar på det sättet, det är mycket vackrare än när man läser snabbt. Och det här är rekommenderat, inte ett måste. Det är också rekommenderat när man ska läsa Koranen att man borstar tänderna med miswak eller med någonting annat. För det har nämnts i vissa hadither att änglarna kommer nära när man reciterar Koranen. Så närmar sig änglarna. Och Mujahid nämner, när man läser Koranen och man gäspar, så ska man sluta läsa tills att man har gäspat färdigt. Och Och att man också, om man läser ett, en sujud i tilawa, man kommer förbi en plats där man ska göra sujud i Koranen. Och det finns 15 stycken sådana. Det finns ett ikhtilaf mellan ulema, men ungefär 15 stycken. Att man gör sujud när man läser dem. För profeten alaihi wasallam har berättat i en hadith där han sa att om en människa läser en sån här sejda, så kommer shaitan, eller människan läser en sejda och sen gör sujud, så kommer shaitan att gå därifrån gråtandes. Och han kommer att säga wailahu, waili, alltså hur dålig är inte jag. Människan blev beordrad att göra sujud och gjorde sujud, och han kommer att få paradiset. Och jag blev beordrad att göra sujud, men jag vägrade. Och jag kommer att få elden. Berättade muslim. Så den här människa knäcker på så sätt shaitan. Och det finns belöning i att göra det. Enligt många av salaf så är det också rekommenderat att läsa sorgset. Att läsa, recitera Koranen sorgset. Och att gråta. Och om man inte kan gråta så ska man nästan tvinga sig själv att gråta. Och viktigast av allt, att man reflekterar när man läser Koranen, att man försöker förstå det som man läser. Det var ju därför som Koranen kom ner. Den ska reciteras och den ska förstås. Ett tadabbur. Och det är endast då som man kan implementera dess budskap. Och att man läser med inlevelse, khushu'. Och det har nämnts många berättelser. Vi kommer inshallah berätta dem sen. Att vissa av salaf kunde stå och läsa en aya hela natten. De började be och fastnade på en aya. Som de stod och reflekterade över hela natten. Och många tyckte att det var bättre än att läsa ut hela Koranen. Eller läsa ut hela surat al-Baqara. Eller att läsa i det zulzilat al-ard. Hela natten är bättre än att läsa hela Koranen utan att förstå vad den betyder. Att man läser lite och förstår vad man läser är bättre än att läsa mycket och inte förstå vad man läser. Det är också bra att man, när man ska recitera Koranen, att man undviker allting som distraherar en. Man sätter sig inte och läser när det finns saker som distraherar i ens omgivning. Utan man försöker sätta sig och läsa koncentrerad på ett lugnt ställe. Så att man förstår det som Allah Ta'ala vill med hans tal. Och det är också rekommenderat att när man läser en ayah som talar om Allahs rahma, barmhärtighet, att man stannar upp och att man ber Allah om hans barmhärtighet. Och om man läser en ayah om Allahs straff och elden, så söker man skydda oss alla från detta. Och om man finner eller känner sig trött, så slutar man att läsa och vilar upp sig eller väntar tills det att man finner sig, man återfinner styrkan i att fortsätta läsa. Så att man inte tröttar ut sig själv. Och som vi sa, man ska också förstå vad man läser. Ja, och det har nämnts i en hadith att om någon av er är trött, alltså och ber frivillig bön, så ska han lägga sig ner. Alltså han ska sluta be och sen lägga sig ner och vila. För det kan hända att en person vill be om förlåtelse men råkar förbanna sig själv istället. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim, hadith Aisha. Ja. Det är också rekommenderat att höja rösten när man reciterar. Och vissa säger att det är bättre att sänka rösten än att läsa tyst. Men nu vill vi se att det här går tillbaka till personens avsikt. Om han kan läsa högt med uppriktighet i ikhlas och folk tar nytta av det han läser, så är det bättre att läsa högt. Men om en person fruktar ria, så ska han inte höja rösten, utan läser då tyst. Och samma sak, det är också viktigt att man inte stör folk. Man får inte störa folk när man läser. Och det finns de som gör det. De kommer och sätter sig i moskén framför folk. Innan fredagsbönen kanske. Och så läser de högt. Och stör de som sitter runt. De kan inte läsa, de kan inte be. Det här är inte heller något som är bra. Utan man ska inte störa folk. Men om de runt omkring vill höra personen läser vackert, varsågod. Det är inshallah bra. Så det går tillbaka till det. Men generellt så säger de att personen som höjer rösten gör någonting utöver personen som läser tyst för sig själv. Och det är också någonting som typ väcker personens hjärta. Personen som läser högt kommer att vara piggare när han läser. Och han liksom hör det som han läser. Och så vidare. Så det är bättre att läsa högt generellt. Och även en annan färg är att det stärker personens häft och personens arabiska. Hans uttal förbättras när han reciterar högt. Och det är också självklart, när man läser högt så skrämmer man bort shaitan. Som det har nämnts i profeten Al-Islam när han frågade Omar, för han läste högt på natten. Så sa han att han ville skrämma iväg shaitan. Så det är utan tvekan. När man läser högt så skrämmer man iväg shaitan. Till skillnad från personer som läser tyst för sig själv. Tack. Vi tänkte då läsa några hadither från Tarhib och Tarhib. Och första hadithen som Sheikh Albani nämner är hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qala: Inna asfar al-buyut baytun laysa fihi shay'un min kitabillah. Och det här är då ingen hadith, utan det är en athar berättad från Abdullah ibn Mas'ud. Alltså skillnaden på hadith och athar är att hadith ofta refererar till, eller hadith är som profeten sallallahu alaihi wasallam säger, och athar kan också betyda hadith. Man kan säga i en athar sa profeten sallallahu alaihi wasallam. Men det vanligaste är att athar betyder det som sahaba och salaf sa. Okej? Sahaba och tabi'in och tabi'in. Då säger man athar. Man säger ibn Mas'ud sa, Hassan al-Basri sa i en athar. Okej? Och hadith är det som profeten alaihi wasallam säger. Så i denna athar så säger Abdullah ibn Mas'ud att de tommaste av hus är de hus där det inte finns någonting från Allahs bok. De tommaste av hus är de hus där det inte finns någonting från Allahs bok. Är det de hus där man inte läser Allahs bok? Är tomma och döda hus. Eller spökhus, eller hur? Men de hus där man reciterar Allahs bok, där finns det liv. Och det är hus som är fyllda med gott och ljus. Så det är bra att läsa Koran i sitt hem. Och vi kommer nämna det inshallah på söndagslektionen. Dygden av surat al-Baqara. Att den som läser surat al-Baqara i sitt hem skrämmer iväg shaitan och han kommer inte dit. Och samma sak de sista verserna från surat al-Baqara och ayat al-Kursi och så vidare. Tre dagar. Är det? Ha? På fredagar?
Tre dagar.
Ja. Gärna. Det är någon som säger att de inte hör på Patrik. Ta bara ner på gång. Det är någon som skriver att de inte hör på Patrik. Fråga om de hör.
Nej, det var inte.
Tack. Sen nämner författaren Tarib fi du'a yad'u bihi li hifz al-Qur'an. Uppmuntran att göra en speciell du'a för att memorera Qur'anen. Och så säger Sheikh Albani att författaren nämner här ingen autentisk hadith. Det finns ingen autentisk hadith gällande detta. Utan det finns då svaga hadither som tyder på att man ska göra någon slags dua för att memorera Koranen. Men generellt så kan man göra vilken dua man vill. Och Allah, lär mig Koranen, underlättar för mig att lära mig Koranen och så vidare. Nästa kapitel. At-targhib fi ta'ahud al-Quran wa tahsin as-sawt bihi. Uppmuntran att ofta repetera Koranen och att försköna sin röst när man reciterar den. Och han nämner här hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Innama mathalu sahib al-Quran kamathal al-ibil al-mu'allaqa in 'ahada 'alayha amsakaha wa in athlaqaha dhahabat." Liknelsen av den som kan Koranen är som en person som har kameler. Om man tar hand om dem, alltså han ska knyta fast dem, så då kommer han ha kvar dem. Men om han inte bryr sig om dem så kommer de att smita ifrån honom. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i en annan hadith så sa han: ta hand om Koranen. Alltså repetera ofta. För vid honom i vars hand Mohammeds själ vilar, så flyr den lättare, eller den lämnar människan snabbare än vad kamelen flyr, eller liksom löser upp sin knut och flyr därifrån. Vad menas här? Om man har en kamel, om du knyter fast den, kamelen står och drar och håller på, och knuten kanske går upp, och då försvinner kamelen. Så man kanske måste gå tillbaka och spänna knuten och kolla att kamelen är kvar hela tiden. Och samma sak är det med Koranen. Om man har lärt sig en sura eller flera sura eller ayah och verser och ajza, så måste man ständigt repetera dem. Annars kommer man att förlora dem. De kommer att försvinna. Och i en annan riwaya i Muslim så lades det till: وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَعَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ. Att personer som står och reciterar Koranen på natten och på dagen kommer att minnas den, alltså i bönen. En person som reciterar Koranen på dagen och på natten i sin sala kommer att komma ihåg den. Annars kommer han att glömma den genom att han inte läser. Därför säger Shuyukh att den personen som vill stärka sitt minne med Koranen ska recitera i bönen, och speciellt nattbönen. Du står och läser det som du har memorerat. طيب. Sen nämner han hadith, och vi nämner inte alla, vi nämner vissa utvalda hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu från profeten alayhi salam, där han sa: "Ma adhina Allahu li shay kama adhina li nabiyyin hasan as-sawt yataghanna bil Qur'an yajharu bihi." Hasan sa profeten alayhi salam att aldrig har Allah lyssnat på någonting vackrare än en profet som förskönar sin röst när han reciterar Koranen. Och han läser den högt. Och den är hadithen som Bukhari och i Muslim. Så det vackraste Allah har hört är en profet som förskönar och läser Koranen högt. Han förskönar rösten med Koranen och reciterar Koranen högt. Och det här är då ett bevis på att man ska försköna sin röst när man läser Koranen. Och i hadith al-Bara ibn Azib så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum." Försköna Koranen med era röster. Och den finns i Abi Dawud och Nasa'i och Ibn Majah. Och Abi Dawud och al-Hakim la till: "Fa inna sawt al-Hasan yazidu al-Qur'an husnan." Yani profeten alaihi salatu wasallam, han sa: "Försköna Koranen med era röster, för sannoliken så ökar Koranen i skönhet med en vacker röst. För säkerligen så blir Koranen vackrare med en skön eller en vacker röst." Och denna hadith säger sheikhen är sahih. Så här är en beordring: "Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum." Försköna Koranen med era röster. Så man ska läsa Koranen så vackert som man kan. Ja. Och det finns också en hadith Abi Lubaba radiyallahu anhu där han säger att profeten alayhi wasallam han sa: "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Den som inte, och ordet taghanna betyder, kan betyda sjunga, men här betyder det att han inte läser Koranen vackert. Den som inte läser Koranen vackert är inte från oss. Men den som inte ens försöker. Men ulema nämner här och att man inte heller ska överdriva. Det finns de som har överdrivit när de läser Koranen. Och kanske lägger till ljud och drar ut på vokaler mer än vad man ska och så vidare. Det här är någonting som är fel. Man ska läsa vackert men inte heller överdriva. Det berättas också från Jabir radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: inna min ahsani nasi sautan bil Quran alladhi idha sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah. Här så sa profeten alaihissalatu wassalam: de med den vackraste rösten när de läser Koranen är de som får dig att tro att de fruktar Allah. Vem är det som läser Koranen vackrast? De vars recitation får dig att tro att dessa människor fruktar Allah. Det är när de läser Koranen och när du hör dem som tänker att denna personen fruktar Allah, han är rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är den bästa recitationen. Och den här hadith säger Sheikh Albani, finns Ibn Majah och den är sahih li ghayrihi. Och Abu Lubaba frågades, denna sahabi, då han nämnde hadithen också att där profeten alaihissalatu wassalam han sa: den som inte reciterar vackert är inte från oss. Då var det en man som sa till han frågade en person som berättar hadithen, Ibn Abi Mulaika. Han sa: ja, Abu Muhammad, om en person inte kan, inte har en vacker röst, vad ska han göra då? Och då så svarade Ibn Abi Mulaika: yuhassinuhu mastata'a, att han ska försköna rösten så gott han kan. Han ska försköna rösten så gott han kan. För det är inte alla som har en vacker röst, men man läser så vackert man kan. Och vem hade den vackraste rösten? Ja. Daoud alayhi salam. Men från denna umma. Ja. Profeten Muhammad sallallahu alayhi salam. Som al-Bara'a. Han sa: jag hörde Rasulullah alayhi salam läsa i salat al-Isha wa tini wa zaytun. Och han sa: jag har aldrig hört någon som har läst så vackert som honom. Sallallahu alayhi wa sallam. Berättade Bukhari och Muslim. Jag tänkte läsa några äthar från Selef om att hur de brukade läsa Koranen. Och det är också viktigt här att förstå att bara för att en person från Tabi'in har gjort någonting så är det inte ett bevis på att man måste göra det. Utan det är inshallah någonting som uppmuntrar oss till att läsa Koranen mer. Nafi' berättar att Ibn Umar, när han läste Koranen, så ogillade han att man pratade med honom, att han blev avbryten. Eller att han han pratade inte när han läste Koranen med folk, tills det att han var färdig, han hade läst färdigt. Ibn Umar radiyallahu anhu ogillade att man avbröt honom när han läste Koranen. Nafi' frågades: vad gjorde Ibn Umar radiyallahu anhuma i hans hem? Han sa: någonting som ni inte klarar av. Al-wudu li kulli salat. Han gjorde wudu till varje bön. Wal-mushaf fima baynahuma. Och mellan det så höll han i Koranen. Alltså han läste Koranen. Yani salat, wudu, salat, Koran. Wudu, salat, Koran. Radiyallahu anhu. Nafi, som var Ibn Umar tjänare, berättar också att Ibn Umar radiyallahu anhuma, när han läste Koranen och läser en aya om paradiset, så brukade han stanna upp och be Allah om paradiset och åkalla Allah och gråta. Och då han läste en aya som handlade om Allahs eld, så brukade han stanna upp och be till Allah och söka förlåtelse hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är också berättat från profeten alaihi salam, att han brukade stanna upp och be Allah om hans rahma och söka skydd hos Allah från hans straff. Och det här är tillåtet i salah, och det är tillåtet när man läser Koranen att göra detta. Mujahid berättar också från Ibn Umar radiyallahu anhuma att Ibn Umar stod och bad, och han kom till Allahs uttalande när han läste: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ni kommer inte att nå fromhet tills det att ni skänker från det som ni älskar eller det som ni håller kärt. Ni kommer endast att uppnå fromhet eller birr då ni skänker från de saker som ni älskar. Att Ibn Umar, när han hade läst den aya, friade en slavflicka som han ville gifta sig med. Han hade som avsikt att ha henne kvar och sen gifta sig med henne. Men när han läste den aya så friade han denna slavflicka som var väldigt kär till honom. Och tänkte på att man kommer inte nå fromhet, taqwa, tills det att man skänker för de saker man älskar, för de saker man håller kärt. Och det är också då som profeten alaihi wasallam han sa: "Sadaqatu burhan." Sadaqa är ett bevis på iman. Då man skänker de saker man tycker om. Inte bara de saker man ogillar. Det är lätt att skänka bort kläder som är gamla eller för små, eller hur? Men vem är det som skänker bort sina nya skor, sin nya jacka? Ja? Det är lätt att skänka pengar när man har det bra. Men vem är det som skänker pengar när han själv har det ganska kärvt och så vidare? Så att man skänker för de saker man vill ha. Det är ett starkt bevis på att personen tänker på nästa liv, att det som finns hos Allah är bättre. Men just det här är beviset på hur han implementerade Koranen. Läste en aya och direkt skänkte kanske det som var mest kär till honom av allting. Mashallah. Ja. Det berättas också från Abdullah. Och när man säger Abdullah så brukar det vara Abdullah ibn Mas'ud. Han sa: "Läs Koranen på 7 dagar. Och läs den inte på mindre än 3 dagar. Och en person ska vara mån om att läsa sin juz varje dag och natt." Jenny här så sa han: "Läs ut Koranen på var 7:e dag. Och så sa han: "Läs inte ut den på mindre än 3 dagar. Alltså man kan läsa den på 6 dagar, 5 dagar, 4 dagar, 3 dagar. Men profeten Muhammad alaihissalam han sa att den som läser ut Koranen på mindre än 3 dagar kommer inte att förstå den. Därför håller många av salaf att det är ogillat makro att läsa ut Koranen på mindre än 3 dagar. Och det finns vissa av salaf som gjorde det i Ramadan. Som Uthman radiallahu anhu, som läste ut Koranen i en raka. I en raka i salah. Han stod så länge och läste ut hela Koranen. Men generellt, khairul hadi, det bästa av vägledning är det som Muhammad alaihissalam har sagt, att inte läsa ut Koranen på mindre än 3 dagar. Och Nawawi nämner att det som salaf var på för det mesta var att de läste ut Koranen var 7:e dag. Vissa var 6:e dag, vissa var 5:e, vissa var 4:e, vissa var 3:e, vissa var 10:e, vissa läste ut den en gång i månaden och vissa varannan månad.
Vem var det som nämnde det?
Vad?
Det med att de brukade läsa 7.
En Nawawi. Han säger det som har rapporterats mest från salaf är att de läste ut Koranen var 7:e dag. Och det blir, vad blir det? Ungefär 4,5 juz om dagen. Eller?
3 gånger 7
blir 21. Det blir ungefär, vad sa vi, 4? 4 gånger 7, 28. Lite mer än 4 ajza om dagen. Men han nämnde också här, det är det som är viktigt, att en person ska vara mån om att läsa sin juz varje dag och natt. Alltså om du nu väljer att läsa en juz om dagen och läsa ut Koranen varje månad, så gör det. Spelar ingen roll om du är på resande fot eller bofast. Läs ut denna juz. Och var mån om detta. Ibn Mas'ud sa också adimun nadar fil mushaf. Kolla ofta i Koranen, i mushaf. Alltså det betyder läs mycket Koran. Det här menar han uppmanar till att läsa mycket Koran. Det berättas också från Farwa ibn Nawfal. Och han sa, jag var granne till Al-Khabbab radiyallahu anhu, en av sahaba. Och när vi gick till moskén en dag så tog han tag i min hand och han sa till mig: "Taqarrab ila Allah bima istata'ta, fa innaka lan tataqarrab bi shay' ahabba ila Allah min kalamihi." Khabbab radiyallahu anhu sa här ett råd till Farwa. Han sa, närma dig Allah med det du kan, så gott du kan. Och det finns ingenting som är mer kär till Allah än hans tal. Jag sa Koranen. Det bästa du kan närma dig Allah med är Koranen. Vi ska närma oss Allah så gott vi kan. Och det bästa att närma sig Allah med är just Koranen. Abdullah ibn Urwa ibn Zubair, han sa, jag frågade jaddati Asma radiyallahu anha, hur brukade profetens sahaba radiyallahu anhum vara då de hörde Koranen? Hon sa, tadma'u uyunahum, deras ögon fylldes med tårar, wa taqsha'iru juluduhum, och de fick gåshud så som Allah beskrev dem. Yani sahaba när de hörde Koranen grät och fick gåshud. Alltså håret ställde sig. Thumma talinu juluduhum. Och sen så liksom lägger sig det här håret. Alltså. Urwa ibn Zubayr berättar också, eller det berättas också, att han brukade läsa ut en fjärdedel av Koranen varje dag. Han brukade läsa ut en fjärdedel av Koranen varje dag. Så han läste ut Koranen var fjärde dag. Urwa ibn Zubayr. Sha'bi radiyallahu anhu rahimahullah, han sa, om du läser Koranen, fafhamhu qalbaka wasma'hu udhunayk. Om du läser Koranen så får ditt hjärta att förstå den och låt dina öron höra på den. Yani läs högt och reflektera över det som du läser. Och de flesta av dessa berättelser finns i Shu'ab al-Iman av al-Bayhaqi. Han nämner också här en fin berättelse från Muhammad ibn Sammak. Han sa, kam min mudhakkirin billahi nasin billah. Hur många finns inte som påminns om Allah, men de glömmer bort Allah. Wa kam min mukhawifin billah jariyun ala Allah. Hur många finns inte som skräms om Allah, men de typ bryr sig inte. De sätter sig upp mot honom. Wa kam min da'in ila Allah fari min Allah. Hur många finns inte som kallas till Allah, men de flyr från Allah. Wa kam min talin kitab Allah munsalikh min ayati Allah. Och hur många finns inte som reciterar Allahs bok, men de avviker från hans verser. Alltså de bryr sig inte om vad som står där i. Mycket farliga egenskaper. En person som kanske nämner Allah, men det kommer inte från hjärtat. Tänker inte på Allah. Han påminns om Allah, men sätter sig upp mot Allah. Syndar ändå. Kallas till Allah, men flyr från Allah. Och läser Allahs bok, men avviker från den.
Vem sa det?
En av sällan som heter Muhammad ibn Sammak. Och den här berättelsen finns också i Shu'ab al-Iman. En annan man från Salaf som heter Fadl al-Rakash. Al-Rakashi. Fadl al-Rakashi. Han sa, مَا تَلَذَّذَ الْمُتَلَذِّذُونَ وَلَا اسْتَطَارَتْ قُلُوبُهُمْ بِشَيْءٍ كَحُسْنِ صَوْتِ بِالْقُرْآنِ وَكُلُّ قَلْبٍ la yuhibbu husnus sawt bil Qur'an fa huwa qalbu mayyit. Han sa, det finns ingenting som man kan njuta av, de som njuter, det finns ingenting som kan jämföras med att höra en vacker röst av Koranen. Och ingenting fyller deras hjärtan som att höra en vacker röst med Koranen. Och varje hjärta som inte känner av eller blir påverkad av en vacker röst av Koranen är ett hjärta som är dött. Det bästa för våra hjärtan och det bästa man kan njuta av är att höra någon recitera Koranen vackert. Och den som inte känner av någonting, hans hjärta är ett dött hjärta. Urwa ibn Murra, han sa, jag ogillar att läsa en liknelse i Koranen utan att förstå mig på vad den betyder. Utan att förstå vad Allah menar med denna liknelse. För Allah säger, i surat Al-Ankabut, tilka al-amthal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Det är dessa liknelser vi lägger fram till människorna. Men ingen förstår dem förutom de som har kunskap. Yani här, Koranen nämner många liknelser, eller hur? Men vem är det som förstår dessa liknelser? Det är de som har kunskap. Så denna man från Salaf ogillade att läsa en liknelse från Koranen utan att förstå sig på den. Varför? För då skulle han inte vara från Al-Alimun, de som har kunskap. En annan man från Salaf som heter Salim Al-Khawas, han sa, jag sa till mig själv, du, läs Koranen så som att du har hört den från Allah, då Allah Ta'ala talar. Och när jag sa detta till mig själv, då kom sötman i att läsa Koranen. Jag intalade mig själv att recitera Koranen så som att Allah talar till dig. Och det är just det som det är Allahs tal. Så som att du hörde den från Allah Subhanahu wa Ta'ala. Och när jag gjorde detta, då kom sötman i att då läsa Koranen.
Så heter Salim.
Det står Selm eller Silm, men jag tror det är Salim. Eller Salam el-Khawas. Och denna affär finns i Asir, Alam al-Nubala av Dhahabi. El-Hassan el-Basri, han sa, sök sötma i tre saker. I salat och i Koranen och i dhikr. Om ni finner sötma i dessa tre så fortsätt. Wa abshiru. Och ett glädjebudskap. Men om ni inte finner sötma i dessa tre saker så vet att dörren framför er har stängts. Jenny, vilka tre saker ska man söka sötma i? Alltså njuta. I salat, i Koran och i dhikr. Malik ibn Dinar, en annan stor man från Salaf, han sa, det brukade sägas, den men lam ya'nas bi hadith Allah an hadith al-makhluqin faqad qalla 'ilmuhu wa 'amiya qalbuhu wa dhayya'a umrahu. Den personen som inte finner mer njutning i Allahs tal än folks tal är en person som inte har kunskap, hans hjärta är blind och han har förlorat sitt liv. En person som njuter mer av att höra människor tala än att höra Allahs tal är en person som då är förlorad, som inte har någon kunskap, som har ett blint hjärta och han har försummat sitt liv. Det berättas här från Abdullah ibn Wahb. Han sa, jag hörde Muhammad ibn Ka'b al-Quradi säga att jag står på natten och reciterar idha zulzila till ardu zilzalaha fram till morgonen wal-qariya, alltså surat al-qariya, alltså surat al-zilzala wal-qariya, och inte läser någonting utöver dem och repetera dem om och om igen och reflektera över dem är mer eller bättre för mig än att läsa ut hela Koranen snabbt. Så hela det går tillbaka till att reflektera och förstå sig på Koranens budskap. Ja. Ishaq ibn Ibrahim berättar, och han sa till Fadail ibn Iyad, den stora imamen från Salaf, då han reciterade Koranen så gjorde han det sorgset, hazina, bati'a, och han reciterade sakta, mutarassila, yani melodisk, alltså liksom, vad kan man säga, med, ja, han sa reciterade sakta och i någon slags takt, sammanhängande kanske, och sorgset. Ka'annahu yukhatibu insanan. Och han reciterade så som att han pratade med en människa. Och om han läste en aya som handlade om Jannah, så brukade han repetera den. Och denna athar finns i Sifat al-Safwa av Ibn Jawzi. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah sa också en fin sak då han sa: wallahi, ni kommer inte att nå toppen av denna angelägenhet, alltså islam, tills det att ingenting är mer kärt hos er än Allah, och den som älskar Koranen har älskat Allah. Yani, ni kommer inte nå toppen av islam förrän Allah är mer kärt till er än allting annat, och den som älskar Koranen har älskat Allah. Thabit berättar att Ibn Abi Layla, en man från Tabi'in, då han bett Fajr så brukade han lägga ut sin mushaf, alltså sin Koran, och läsa fram till soluppgången. Och ulema brukar säga att den här tiden är från de bästa tiderna att läsa Koranen på. Vissa säger natten, men just efter Fajr, då är det lättare att memorera. Det har ju nämnts i hadither att profeten alaihissalatu wassalam, han sa: Allahumma barik li ummati fi bukuriha, och Allah välsigna min umma på dess tidiga, alltså på morgonkvisten. Så morgonkvisten är en välsignad tid att göra vad som helst på. Den bästa tiden är efter fajr, efter att man har bett till fajr tills att solen går upp, det är ungefär en timme. Då är det bra att läsa på, läsa Koran, läsa hadither, och till och med om ni har prov i skolan, prova att läsa på efter fajr. Inshallah, det är en tid som är välsignad. Qatada berättar, eller det berättas från Qatada, att han brukade läsa ut Koranen var sjunde dag. Och då Ramadan kom så läste han ut den var tredje dag. Och Qatada var ju student till Abdullah ibn Abbas. Det är en berättelse från Hussein. Han sa då, en man från Salaf som heter Ibn Idris, då han låg på dödsbädden så började hans dotter att gråta. Och han sa: min dotter, gråt inte, för sannoliken så har jag läst ut Koranen i detta hus mer än 4000 gånger. Yani, han hoppades på belöning. Mashallah, 4000 gånger. Och det berättas också från Al-Waqi' ibn al-Jarrah, en stor imam från Salaf, att han inte brukade sova förrän han hade läst ut en tredjedel av Koranen. Och sen så ställde han sig på slutet av natten och bad med Al-Mufassal. Alltså han läste från surat Al-Qaf till surat Al-Nas. Och sen satt han och bad om förlåtelse fram till Fajr. Allah musta. Det var några athar från Salaf om att recitera Koranen. Det finns många liknande berättelser. Men Koranen är kunskapskällan. Och det är Allahs tal. Så vi borde verkligen vara måna om att läsa mera Koran på dagarna och på nätterna. Och så vidare. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.